Det är fredag och det här är ett rykande färskt avsnitt av Träningspodden, Sveriges största podd om träning och hälsa. Det är ni! Det är rätt podd ni lyssnar på. Jag heter Jessica Almenäs, jag älskar att träna, jag håller på med träning av alla dess slag. Min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström och hon är lite mer av ett träningsproffs. Men det har ju varit lite grus i maskineriet för både mig och Lovisa på sistone. Jag har ju varit dödssjuk, som jag kallar det själv, i 6 veckor ungefär. Någon slags jättejobbig förkylning som aldrig gick över. Och Lovisa, du har ju också varit sjuk och du blir lite extra ynklig när du är sjuk. Du blir ynkligare än vad jag blir faktiskt.
Det är väldigt sällan jag är sjuk, men när jag är sjuk, alltså du vet, jag blir så deppig. Så jag blir så deppig att jag rensar hela källarförrådet eller båda barnens garderober eller så här, styr upp alla företagspapper sen typ 7 år tillbaka. Så deppig blir jag, du förstår. Egentligen så tycker jag sånt är helt oviktigt, men när jag blir sjuk då liksom ska jag styra upp allting för att känna lite tillfredsställelse i kroppen.
Men det var ju så roligt för att vi fick ett meddelande någonstans. Jag tror att det var på Instagram från en tjej som har börjat lyssna om på träningspodden från start igen och tyckte då att herregud, det var, ja, det är så sjukt, jag vill inte ens lyssna på det själv, jag tror inte jag skulle känna igen mig själv. Vi har ju hållit på så himla länge nu, vi är inne på 4 år, va, snart 3,5 har vi i alla fall hållit på, nej mer, 4,5.
Det är väldigt länge i alla fall.
Ja, länge har vi hållit på. Men hur som helst så skrev hon så här: jo, det var så roligt för att nu har ju du varit sjuk så länge och pratar hela tiden om att du är så sjuk. Men om man går tillbaka i träningspodden så säger du flera gånger: jag är aldrig sjuk, jag blir aldrig sjuk. Och jag förstår nu att det kan låta, eftersom det har varit ett tema på sistone för mig i alla fall, att jag har varit sjuk. Så det kan låta som att jag är sjuk alltid. Men jag är ju faktiskt inte det. Jag är inte sjuk speciellt ofta och därför har det varit så himla knäckande. För att jag tar alltid för givet att jag alltid kan träna. Alltså, alltid. Och jag är ju också sån som fuskar, du vet, så här, lite förkyld. Jag tränar. Det där fixar mitt immunförsvar, det är inga problem. Och så den här gången när man blir helt sänkt och helt täckad och inte kan, så är det ganska knäckande. Det tar ju över ens liv lite. Men du hör ju på min röst nu, Lovisa, för att jag är pigg och jag låter glad och det betyder att jag är frisk. Äntligen.
Halleluja. Ja. Men till ditt försvar så fanns ju inte Sam från savannen när vi började podda. Och det är skillnad på att ha en 1-åring, en 2-åring hemma som har sina basilusker som den kommer hem med, jämfört med att ha barn som går lågstadiet och mellanstadiet.
Ja, det där är ju så sant. Det sa ju också läkaren till mig när jag till slut äntligen släpade mig iväg för att få någon slags medicin. Så sa ju, det var det första han sa, så här: har du barn? Ja, hur gamla? Och säger hur gamla de är. Okej. Ja, då är din kropp inte van vid dagisbacillerna. Nu blir du utsatt för dem igen. Så det kommer att bli en del såna här perioder. Jag bara, nej, orkar inte. Men han har ju rätt i det såklart. För att Sam drar ju hem någonting varje dag, känns det som. Och han är ju alltid lite snörvlig. Så. Men det bryter sällan ut på honom. Men tydligen så fick jag de där baskiluskerna och tålde inte dem så bra. Men det, man glömmer ju fort. Alltså nu,
ja,
när man har börjat träna igen, så känns det ju som att man aldrig har varit sjuk. Men det här är så knäppt, Lovisa, för att förra veckan då tänkte jag så här: nej, nu sätter jag igång. Då hade jag ändå känt mig ganska bra i några dagar. Och då började jag med att rida på onsdagen. Och kände väl ändå så här, jag blev inte superanfodd. Och det kan jag bli om jag inte har ridit på länge. Då kan jag verkligen bli så här flås att jag inte pallar konditionsmässigt. Men det gick ganska bra. Vaknar på onsdag, har träningsvärk efter ridningen. Ja, ganska mycket träningsvärk ändå. Sen, torsdag, körde jag mitt första basketpass och orkade ju inte speciellt mycket. Där kände jag ju att flåset var inget vidare. Vaknar på fredag, har ännu mer träningsvärk, ganska ont i kroppen nu. Men tänker ändå, det är som att jag har glömt så här att jag har varit sjuk i 6 veckor. Jag bara kör på i samma tempo som innan. Jag bara, nej men idag ska jag passa på att gå till gymmet och styrketräna. Går till gymmet, styrketränar på ungefär samma vikter som jag brukar köra på. Hur tror du att jag mådde dagen efter det?
Du kunde inte röra dig.
Nej, men jag kunde inte röra mig. Alltså jag hade sån träningsvärk så att så att kroppen nästan kändes sjuk igen. Alltså det gjorde ont i varenda muskel i hela min kropp. Jag kunde inte gå. Det var hemskt. Alltså det gjorde ont när jag satt, när jag låg, när jag stod. Så fort jag rörde mig, jag gick som en 100-årig gammal dam. Bara sakta, sakta, små, korta steg, inga häftiga rörelser. Fruktansvärd träningsverk hade jag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på och matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Men vad roligt, för du och jag körde våra premiärpass i som var liksom inte ridning, för jag rider ju inte. Alltså i alla fall inte på häst. Men då vi körde båda två på torsdagen, och jag hade testrört på mig innan. Det gör jag alltid. Jag tar alltid en snabb promenad för att känna att jag är frisk. Det är någonting som jag lärt mig den hårda vägen.
Du är smart. Men då tänkte ändå.
Jag ja, men det är fasen, jag är ju ganska så lik dig. Typ så här, ja, men nu är jag hyfsat frisk och jag är så vältränad så jag kan nog träna ändå.
Exakt,
och sen så har jag
blivit jag tänkte.
Sjuk igen eller ändå så. Ja, men så nu när jag ändå är 35 år gammal så tar jag den här raska promenaden för att känna att jag verkligen är frisk. Så den tog jag på onsdag eftermiddagen, och så kände jag på torsdag morgon så här, ja, men nu är jag frisk, så idag ska jag träna. Och då skulle jag köra ett benpass, och det här, det var ett pass som jag inte hade kört förut. Nu kör jag 3 eller 4 gånger samma pass. Så att på 4 veckor så har jag samma benpass 4 gånger. För att jag har ben 1 gång i veckan. Men jag måste alltid lägga på lite mera vikt för varje pass är målet. Och då var det första gången jag skulle köra det här benpasset, så jag hade inga vikter att jämföra med. Och så tänkte jag så här att ja, men nu ska jag vara lite smart, så jag ska inte ta i. Jag ska göra passet från A till D eller E då, om man tänker sig att ett pass är strukturerat i sån typ. Eller block 1, block 2, block 3, det beror på lite grann hur man skriver och formulerar olika blocken i ett pass. Men jag tänkte att jag ska inte ha så tunga vikter att jag måste ta i, men jag ska genomföra alla sätt och göra alla repetitioner och så vidare. Och visst, jag så här svettades lite grann. Det gör jag ofta när jag kör benpass, sällan på överkroppspassen. Så kände mig så här lite darrig i benen när jag skulle cykla ifrån gymmet. Sen, typ 3 timmar senare, då började jag få träningsvärk. Och det är väldigt ovanligt för mig. Jag brukar alltid behöva sova en natt. Och liksom, sen kommer träningsvärken på morgonen dagen efter. Men redan på kvällen så började jag så här, åh herregud. Vibrerade i låren. Vaknar på fredag och bara, jag kan inte röra mina ben. Jag hade sån träningsvärk mitt på framsida lår. Det blev bara mer och mer under dagen. Jag skulle köra ett överkroppspass i gymmet. Och bara, jag vet inte hur jag ska ta mig upp och ner från bänken. Jag ska lägga mig ner på bänken. På lördagen då skulle jag hålla en hel dag tillsammans med Sara Wiss, min kollega, i Göteborg på Sankt Jörgen. Och då ska vi visa så mycket övningar. Vi ska visa övningar, vi ska gå runt. Jag går ner på knä för att passa någon eller för att korrigera lite grann. Du vet, det var så jobbigt. Och på söndagen, då hade liksom träningsverken runnit från mitt på framsida lår ner i det som man kallar för droppmuskeln, den delen som är precis ovanför knät. Sen rann det ner på baksidan på låret. Alltså, jag tror inte att jag har haft sån träningsverk på 3-4 år.
Oj, och då tänkte
jag
så här,
jag tog inte ens i på träningspasset. Vilken tur att jag inte gjorde det. Den här veckan så skulle jag köra passet en andra gång, och då tänkte jag så här, alltså jag fasar för träningsverken. Men jag ökade ändå vikten på alla övningar dagen efter, kände ingenting. Så jag har ändå tagit i mer, haft tyngre vikter, noll träningsverk. Men det måste ju varit att jag hade varit så stilla, så sängliggande. Jag hade inte ens vardagsmotion när jag var sjuk. Jag ville bara ligga i soffan och liksom lite upppallad för att inte få så mycket rethosta. Men Ja, det var väl, jag fick ett väldigt bra som PT att man får känna på hur andra har det typ hela tiden när man tränar med PT eller följer de här lite tuffare programmen. Att man i vissa perioder kanske har träningsverk 5-6 veckor på raken för att man hela tiden får nya grejer. Så jag kände så här att det var bra för min medkänsla att jag liksom vet hur andra människor har det. För så ofta får inte jag träningsverk tydligen.
Nej, alltså inte jag heller på det här sättet. Jag kan ju få lite träningsverk, speciellt när jag har börjat styrketräna och så. Men den här träningsverken, det var ju något helt annat. Det var ju sinnessjukt. Men det är ju märkligt ändå att du framförallt, som faktiskt har det här som jobb, men även jag som tränar ganska mycket och reflekterar ganska mycket kring min träning, ändå så här, glömmer bort det mest basala, att man kanske inte bara kan gå ut och köra precis som vanligt när man har varit sjuk jättelänge. Och som du säger, inte så här att man ändå kan få vardagsmotion, att man kanske promenerar hit och dit och sådär, utan när man verkligen har legat sängliggande, däckad och tror då att men nu är jag frisk, nu är det bara att börja där jag slutade. Det funkar ju inte riktigt så.
Nej, tydligen inte.
Nu vet vi det i alla fall, Lovisa.
Ja, men jag tror det är bra för allmänbildningen att veta hur det känns och bli påmind om hur träningsverk känns ordentligt. Men alltså, de flesta av mina PT-klienter, både de som tränar med mig i studion och de som har online-coaching, de tycker om att ha träningsverk. Alltså att man känner att man har varit duktig, man känner att man kanske känner sig lite mer atletisk för att man har bättre muskelkontakt. Och så jag förstår ju det här med att människor gillar att ha träningsverk lite lagom, men den här känslan nästan att man blir febrig eller att man inte kommer ner till toalettstolen, den är ju inte jätterolig, kanske i några timmar att man kan få oja sig och stonka lite inför kollegorna och liknande, men sen måste det ju släppa, för att det är ju inte jättekul att ha så i 2-3 dagar, särskilt inte om man ska träna samma muskler igen, om man har helkroppspass 3 gånger i veckan och så ska man träna varannan dag och träningsverken inte hinner försvinna.
Nej, jag är inte speciellt förtjust i träningsverk. För folk sa det till mig också, så här, men gud, är det inte skönt? Vad skönt med träningsverk. Jag bara, nej, det är inte speciellt skönt. Alltså, på ett sätt är det ju ett kvitto att man har faktiskt ansträngt sig. Man har tagit i. Men för min egen del så kan jag gärna vara utan det kvittot. Helt ärligt.
Ja, man kan ju träna hårdare när man inte har träningsverk.
Ja, exakt. Men då måste jag säga att den här julklappen som jag fick av Patrik, alltså det, jag är besatt, jag är beroende. Det är en sån där massage.
Jag visste pistol. Att du skulle gilla den.
Nej, men jag älskar den. Först var jag så skeptisk. Jag var så skeptisk, för Patrik skulle köra den på min nacke där jag har ont. Och det var väldigt obehagligt, för att det skakade i hela huvudet då. Du vet, det var som att jag såg ingenting. Blicken bara flimrade och det kändes som att det skakade i hela hjärnan. Så jag tyckte det var jätteläskigt och skakade i öronen och sådär. Jag bara, nej, det här, jag gillar inte det här. Han bara, kul, jag har köpt mig en dyr present till dig. Och
man vill gå in med topsen efteråt i öronen.
Ja, exakt vad jag ville. Det var bara så här, det kliskakade i hela huvudet. Men sen började jag använda den själv och sitta och använda den på mina ben. Och nu, alltså jag är besatt. Så fort jag har en stund över, då tar jag fram den här pistolen och sitter och masserar över hela kroppen, under benen, låren, baksida lår, nacken kör jag lite grann på själv. Och, alltså, det är ju världens bästa uppfinning. Den är så bra.
Men ska vi berätta för våra poddlyssnare som inte vet vad det är för typ av pistol som vi pratar om? För man skulle ju kunna tro att det är någon helt annan sorts pistol än vad det är.
Ja, men vad heter den då? Jag kommer inte ens en gång vad den heter. Men det ser ut som en pistol.
Eller en slagborr.
Ja, eller en borr. Ja, den är inte så lik en pistol, den är mer lik en borr faktiskt. Det har du rätt i.
Jag tar fram min låda nu.
Gör du det? Vad bra, för att jag har min där uppe så att jag ser den inte just nu. Och så kan man ju byta då, vad ska man kalla det, munstycken på den. Det kan man väl säga.
Ja, det där huvudstycket, den delen som ska nudda kroppen. Precis. Den kan man byta ut. Och det, jag har, nu måste jag öppna min kartong, jag har 4 olika. Jag har en boll,
jag
har en som är som en kro, eller ett y, så att det är 2 stycken pinnar.
Ja, exakt.
Och sen har jag med en pinne som är lite grövre och sen har jag som en som är platt som ett vad heter det, häftstift fast jättestort.
Ja, men precis.
Så det är liksom som ett platt huvud.
Och så använder man dem på olika ställen och för av olika anledning eller vad man ska säga. Det står ju en, man får ju med en liten instruktionsbok, en instruktionsfolder där man kan se hur man ska använda de här olika munstyckena då, eller huvudena eller vad vi ska kalla dem. Och sen så kan man köra på olika hastigheter. Och det är som att, vad ska man kalla, hur ska man beskriva att den arbetar?
Den jobbar väldigt högfrekvent med stötar och vibrationer.
Ja, exakt.
Jag vet inte vad du har för varumärke, och jag är inte sponsrad, jag har köpt för fullt pris. Och jag köpte väldigt tidigt när det här var nytt. Ja, bra. Jag köpte för fullt pris när det var nytt, och då var, den var ju, jag skulle säga att jag tycker att det var ganska så dyr, men jag tror att min, till slut jag beställde från Danmark 5000 kanske.
Ja,
jag använder den inte i mitt jobb, utan jag använder den privat. 5000 att köpa in den till sitt företag, och sen så liksom ha den som en grej i mitt gym till exempel. Men jag har min hemma, och så får man liksom fråga om man får komma hem till mig för att få sig en omgång med Hypervolten, som den heter. Har du en Hypervolt? Kommer
jag,
du ihåg
ja, det? Jag tror att den heter det också faktiskt. Och jag fick ju den i julklapp, så att jag visste ju inte vad den kostade. Men så googlade jag häromdagen och såg vad den kostade. Och jag tror att den kostade nog inte 5 nu längre, men den kanske kostade 4 och någonting. Och då tänkte jag så här, oj, det var inte så konstigt att han ville att jag skulle testa den i alla fall. Och börja använda den, för den var ju jättedyr. Den kan ju inte bara ligga och skräpa i något förråd. Men jag är inte heller sponsrad, utan jag har alltså fått den av Patrik som har köpt den för egna pengar. Men jag är besatt. Och det måste man ju kunna säga om produkter som man gillar, eller hur? Även fast man inte har fått dem av företaget i fråga.
Det är då man ska säga. Det är då det är extra viktigt. När man är väldigt nöjd med någonting som man dessutom antingen har betalat själv eller att det har gått från hushållskassan.
Ja, precis. Så jag kan gå i god för att det här är en jäkligt bra grej. För mig i alla fall. För min ömma kropp. Det har hjälpt jättemycket. För att när jag började köra den där också på träningsverken. Alltså träningsverken lättade. Den gjorde ju att mina ben efter bara 2 dagar kändes helt okej. Och det trodde jag inte när jag vaknade upp och knappt kunde resa mig ur sängen. Och bara tänkte, vad är det här? Har han slagit på mig med en hammare under natten? Eller vad är det frågan om? Så att jag kör ju med den här pistolen varje dag, flera gånger om dagen.
Jag älskar den.
Ja, det är så bra. Så bra! Hurra!
Det är lite ett tips från Träningspodden. Om man inte vet vad man ska önska sig i present, man gillar träning, man får träningsverk eller ofta kanske blir lite stel. För jag använder den ofta på min bröstrygg där jag blir stel. Jag får sällan träningsverk i bröstryggen, men jag känner ofta att jag blir liksom hård och ganska så trång och tajt i bröstryggen. Så då använder Hans den den här som är 2 piggar, 2 pinnar, så blir det som på varsin sida av ryggraden. Och jag har inte gått någon utbildning i liksom hur man ska använda Hypervolten, men jag kollar jättemycket på YouTube och så försöker jag lyssna när de pratar väldigt så här mycket bred amerikanska, och så försöker jag liksom få till hur den ska vara, och så instruerar jag Hans och så vidare. Jag har också bett Hans köra den en gång med den här stora bollen rakt in i skinkan. Alltså det var, då fick jag profylax andas, men efteråt så skönt. Alltså det är befriande känsla. Motsvarande man tänker sig att man går på massage och massören sätter armbågen in i skinkan. Fast här kan man, här blir det inte riktigt lika intensivt eftersom den pulserar och vibrerar mer än att det bara är ett statiskt tryck med armbågen som massören kanske lägger.
Ja, men du vet, jag går ju hos kiropraktor nu. Jag unnar mig ju att gå en gång i veckan. Och jag vågade knappt säga till honom att jag hade börjat köra med den här massagepistolen, för att jag tänkte att han kanske skulle bli lite svartsjuk, alltså som konkurrens. Så okej, okay, du är otrogen, du håller på med någon annan på veckorna när du inte kommer hit. Men till slut så smög jag in det så här, ja, du, jag har ju fått en sån här massagepistol i julklapp. Han bara, men det är ju skitbra. Och sen började han berätta för mig så här, den ska du använda. Han tyckte det var skitbra till mina underben som jag har problem med. För jag har problem med fötterna och fotlederna och sådär. Och det kommer tydligen från vaderna och underbenen. Så han visade exakt hur jag skulle använda den och sa till mig så här, men kör med den här varje dag. Så nu känner jag mig lugn. Nu är det ute. Nu är det öppet att jag fuskar lite grann med min massagepistol när jag inte går till kiropraktorn.
Men jag har faktiskt samma den här vibrationseffekten och känslan av att man vill stoppa in tops i öronen efteråt. Jag har samma när jag använder eltandborste. Så det verkar vara lite liksom samma effekt det här, att det vibrerar nära huvudet . Och att det antagligen sätter någonting i svängning där som börjar killa in i öronen.
Men jag har fått för mig att det är farligt, men det är det säkert inte.
Att använda tops eller vibrationer?
Nej, men att man ska ha så starka vibrationer så nära huvudet. Men det är säkert bara något som jag inbillar mig. För att jag är ju också hypokondriker. Så att... Men du har inte känt att det är något som går sönder?
I skalpen.
Nej!
Nej, men ska man köra... Alltså när jag kör den när jag får hjälp att köra på nacken... man måste ju bara, eller man kan ju bara vara där det är mjukt, alltså på mjukdelarna. Skulle man sätta, du som har provat, sätter man den mot någonting hårt, mot revbenen, eller om man skulle råka nudda ryggraden, det går ju inte. Alltså det blir ju sånt klonk, så att bara på mjukdelarna. Och sen så tänker jag för min egen del, eftersom jag har ju inte gått någon utbildning i det här massageredskapet, det är att det är inte hårdare än vad någon skulle kunna massera mig. Och jag gillar väldigt hård massage. Väldigt liksom kraftfull, nästan så att jag efteråt är groggy. Den massagen gillar jag. Häromdagen så var jag på Sturebadet. Jag fick ett presentkort. Och det här är lite pinsamt, för jag vet inte vem jag fick det här presentkortet. Det var för 2 år sedan.
Oj!
Så jag vet inte vem jag ska tacka. Men jag har i alla fall varit på Sturebadet och använt det här presentkortet. Och då var det det som kallas för en duobehandling. Så vi var 2 personer, det var jag och Hans, det bjöd jag honom på. Då kom ju inte pengarna från hushållskassan. Och då var det först 30 minuter kurbad. Så den ena personen fick ligga i ett så här specialutformat bubbelbad. Och så var det som en rutin, som en massagerutin som vattenstrålarna gjorde.
Mm.
Och den andra personen fick ligga på massagebänken i 30 minuter. Och sen bytte man plats och så bytte badvattnet och så där byttes ut. Men när det är den här spa-massagen, alltså, det är lite för sensuellt för mig. Det är lite för mycket smekningar och strykningar. Och dessutom när det bara är på ryggen och inte hela kroppen, det blir lite så här unsatisfying. Jag vet att det ska komma liksom någon så här, det ska liksom brottas igenom. Så efteråt så här, jag var jättemjuk och varm och så här skön, men jag vill ju gärna att det ska liksom knådas om och gärna så här stanna upp på punkter och verkligen bråka med den punkten. Men det är inte en sån typ av massage. Jag blir nästan lite provocerad efteråt, för att jag skulle liksom vilja ha mer förlösande.
Gud, vad roligt. Alltså, det lät nu när du sa så här, det blir lite unsatisfying. Man vill ju bara att det ska komma, så tror jag att du ska säga en happy ending. Jag kände, men Lovisa, nu har du verkligen spårat. Men det var inte det du tänkte på, med andra ord.
Nej, jag tänkte mer ut muskulärt massageperspektiv.
Ja, tur ändå.
I min bröstrygg.
Nej, men jag kan hålla med dig om sån här spa-massage. Jag kan också tycka att det är lite obehagligt, men jag tycker ju att sån beröring är obehaglig när det inte är någon som jag är väldigt intim med. Massage, ja, jag vet, massage, det är en utmaning för mig. Det är därför som när jag går på massage, så vill jag alltid ha så här idrottsmassage. Som är väldigt, ja, men som du säger, jag gillar den inte så hård, men att den är väldigt fokuserad på att lösa upp knutar och sånt. Inte bara fokusera på att smeka in olja i kroppen på något sätt.
Nej, och gärna med liniment på slutet som knådas in så det bränner riktigt
hårt. Ja, alltså det gör min kiropraktor alltid på min nacke. Sätter liniment det sista han gör. Och man går därifrån och bara, åh gud, nu vet jag att jag har en timmes njutning till. När det där linimentet ligger där och bara nästan svider. Det tycker jag är så härligt.
Ja, det är ju bra med de här produkterna, va? Så man kan så förstärka känslan.
Ja, jag gillar det. Jag gillar det.
Till veckans avsnitt av Träningspodden så har jag tagit med en lyssnarfråga. Den är till både dig och mig, men jag tror att jag fick liksom det exklusiva meddelandet på Instagram.
Ja.
Och det som är så intressant är att den lyssnarfrågan blev högaktuell, för att 2 dagar senare, efter att jag fick lyssnarfrågan, så fick jag en bok på posten. Jag får ganska ofta sån här... jag tror ibland kallas det så här recensionsutskick. Då är det liksom, då kanske jag tror typ lite mer behandlas som att jag skulle vara någon så här form av pressperson eller journalist och att jag ska skriva om boken. Men sen så har jag så himla många i mitt nätverk författare, framförallt då i tränings- och hälso- och kostbranschen. Och då får jag en bok som är faktiskt till mig, typ att den här kommer du säkert tycka om, eller den här kan vara bra för dig. Det är lite skillnad liksom, vart värdet ligger. Värdet ligger i att jag ska prata om den, eller värdet är att det här är nyttig för dig i ditt jobb.
Mm.
Men då fick jag först en bok på posten, då kommer det i ett vadderat kuvert. Och sen dagen efter, då fick jag en annan bok från ett helt annat förlag. Och jag tänkte vi ska liksom knyta ihop de här två böckerna tillsammans med lyssnarfrågan. Och sen har du också en högaktuell då, lite sådär clickbait-rubrik som knyter ihop det väldigt bra.
Ja.
Vi får se om vi får till det.
Ja, vi testar helt enkelt.
Vi testar. Fråga till träningspodden. Hur vet man att man äter tillräckligt om man tränar hårt, det vill säga 6-7 dagar i veckan och har mycket vardagsmotion, cirka 15 000 till 20 000 steg per dag? Tack för bästa träningspodden. Ni gör fredagspromenaden till den bästa. Och sen är det två rosa vibrerande. Det är verkligen vibrationstema den här veckan. Hjärtan som avslut. Och jag tycker att den här frågan är väldigt relevant. Jag tror att den är relevant för väldigt många som lyssnar på träningspodden, som har tagit till sig av de här senaste årens starka mediala budskap om hur viktigt det är med vardagsmotion. Om man dessutom har ett stort träningsintresse, att man inte nästan tränar under tvång 3 gånger i veckan för att man vet att man måste, utan snarare söker sig till träning i princip alla dagar i veckan. Sen är det ju många som lyssnar på träningspodden som kanske tränar 1 eller 2 gånger i veckan och liksom, ja, man gör det, man vill gärna lyssna på podden under tiden, och vissa har ju till och med som regel att man får inte lyssna på podden om man inte tränar. Det är ju en bra motivationsfaktor i sig.
Ja, verkligen, den bästa faktiskt.
Och de två böckerna som är 100% relevanta för den här frågan. Och det var så roligt att allting tajmade på 3 dagar. Den ena boken, alltså jag får alltså inte betalt för att prata om dem, utan jag har fått den första boken, den är signerad. Och då står det faktiskt till och visa. Och så står det vänliga hälsningar Jessica och Karl Johan.
Uh-huh.
Den heter Stark hela livet. Bättre ork, minne, mående och hälsa med fysisk aktivitet. Och sen fick jag en bok som inte är signerad, utan är mer som då ett så här pressutskick.
Mm.
Och den heter När det hälsosamma blir ohälsosamt. Och den är skriven av Evelina Linder och Erika Nyman Karlsson. Och det är så intressant, för nu så håller jag på och läser båda böckerna. Jag läser dem samtidigt och parallellt.
Ja.
Och den ena boken handlar om hur viktigt det är, framförallt för åldrandet, att röra på sig. Hur man ska resonera kring dos, alltså hur mycket, frekvensen, alltså hur ofta, och vilken evidens det finns för att röra på sig påverkar hälsan. Mycket sådär argument till som vissa människor har som sin motivation. Om man tänker sig det här hjärnstark som Anders Hansen pratar mycket om och föreläser och skriver böcker och mest lyssnade sommarpratet och så vidare.
Ja.
Och den andra boken, När det hälsosamma blir ohälsosamt, som hamnar i helt andra änden av spannet. Som det är en, vad ska man kalla det för? Den är liksom KBT. Den bygger en hel del på KBT och är som ett program för personer som har ätproblem eller ätstörningar. Och sen så skriver de att man med fördel så kan man läsa den här om man är närstående som vill förstå mer om tillståndet. Och den kan också användas som behandlingsbok av till exempel då terapeuter som jobbar med personer som har en ohälsosam relation till hälsa.
Ja.
Och det är ett så bra exempel, de här två böckerna som kommer ut samtidigt, som vänder sig på ett sätt till samma målgrupp, men som bevisar det här hur viktigt det är att kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså hur bra det är för kroppen att röra på sig, hur hårt vi behöver röra på oss, om man tänker sig träning, svett, ta i, mjölksyra, träningsverk.
Ja.
Men också då hur relationen till träningen, hur relationen till hur jag äter, vad jag äter, när får jag äta, vilka regler har jag kring vad jag ska äta, vilka förbud, hur bestraffar jag mig om jag inte äter så som jag har bestämt eller tränar på det sättet som jag har satt upp regler för. Och jag tycker att det är så himla spännande, för Sverige är så litet. Dels är det litet geografiskt, och det är också litet om man tänker sig att 10 miljoner invånare, Och sen så får man titta då hur många som är vuxna, hur många som är i en viss ålder där det här är aktuellt. Det är liksom, det är ett par miljoner där det här är relevant för. Men vi har ganska så litet mediaspann för hur vi kommunicerar kring träning och hälsa. Och om man tittar på träningsprofiler och kostprofiler som har sin övertygelse, sin filosofi. Och jag ser, jag som har varit med i träningsbranschen så länge, det handlar inte om livsfilosofier. För att många av de här träningsprofilerna och kostprofilerna, de har ju ändrat övertygelse med åren.
Ja.
Så från att någonting har varit bäst så blir någonting annat ännu bättre. Och sen så hittar man en tredje grej att hänga på, och då blir det blir mest optimala för att maximera förbränningen eller för att bygga mesta muskelmassa eller påskynda återhämtningen mellan träningspassen så man ska kunna träna så hårt som möjligt. Så jätteintressant att ha det här i min hjärna samtidigt, de här två böckerna. Jag hade nog tänkt på dem helt olika om de hade kommit ut med ett års mellanrum.
Men du läser dem parallellt alltså?
Inte en sida i ena boken och en sida i andra boken. Men jag läser dem på samma dag, så kan jag läsa ett kapitel i vardera bok.
Men har du lärt dig något nytt?
Jag har inte kommit så långt än att jag har gjort det. Det är ju två ämnen som jag tycker att jag är väldigt duktig på i min profession. Men jag tänker, jag brukar liksom ha olika typer av roller. Så att när jag läser Stark hela livet, då brukar jag tänka på hur det är med de som lyssnar på min Bli hälsoklok föreläsning till exempel, den som jag håller på och turnerar med. Då brukar jag tänka på den åhöraren och hur den tar åt sig budskapen.
Ja.
Men om den personen ska... om jag skulle läsa när det hälsosamma blir ohälsosamt, om samma person skulle lyssna på en sån föreläsning, då skulle den höra eller läsa helt andra budskap. Och den här personen som är primär målgrupp för när det hälsosamma blir ohälsosamt, som känner igen sig, det är väldigt mycket så här formulär, man får kryssa i, man har liksom penna med sig när man läser boken, så kan man kryssa i och man kan ringa in och så vidare. Om den personen känner att det överensstämmer väldigt många grejer med hur man själv mår, hur man själv tänker och känner kring kost och träning, då skulle man bli väldigt förvirrad om man sen skulle läsa Stark hela livet. Mm. Eftersom den trycker så mycket på det som antagligen är problemet för den som har en ohälsosam relation till hälsa. Så att jag brukar försöka kliva in och ut ur olika roller och läsa böckerna med olika betraktelser. Och annars så brukar jag alltid läsa böcker som coach. Alltså, vad har jag för nytta i det här texten i min coachroll? Men nu försöker jag mer vara målgruppen. Och jag fattar att det är så svårt att förhålla sig till alla råd, alla riktlinjer, dieter, den här ganska så starka optimeringstrenden som vi har nu, minsta möjliga, alltså det här att man ska optimera träningen, optimera kosten på cellnivå, styra cellerna så att den ska tillgodogöra sig det man äter på allra bästa sätt. För att det är inte så lätt så som våra hjärnor ofta vill få det till. Alltså att det kommer fortfarande vara slumpen som spelar stor roll. Det är fortfarande vår genetik som spelar jättestor roll. Vår erfarenhet, vilken miljö vi vistas i, hur människor runt omkring mig pratar om träning, pratar om hur man ska äta. Det är ju så mycket mer komplext än vad våra hjärnor vill och orkar konkretisera det till.
Men vad skulle du säga att du själv har för övertygelse? Har du någon övertygelse?
Ja, om man tänker sig att det skulle vara mer då livsfilosofi, att det är någonting som har varit med en jättemånga år,
ja.
Då tänker ju jag att min övertygelse, det är att träning ska göra att man orkar leva bättre. I perioder under ett år så kan träningen vara så pass tuff att man känner att man är sliten under de timmarna som inte är träningspass. Men inte flera månader eller nästan hela året eller nästan alla år som vuxen. Jag har en livsfilosofi som har en väldigt stark övertygelse om att förenkla kost. Många av dem som vi coachar online, de behöver få en mer avslappnad relation till kost. Och det är oavsett om man lägger massa värderingar i att man ska äta så nyttigt som möjligt, äta så strikt som möjligt och jobba mycket med bestraffningar och belöningar i kosten. Och andra delen, andra sidan, som är människor som tänker jättemycket på kost men som inte får till det. Alltså att man går runt och tänker jättemycket på hur man ska äta nästa måltid, men sen så kommer det ändå, det man stoppar i munnen är inte samma sak som det som man har tänkt. Alltså det blir två sidor av en skala. Två ytterligheter. Och att försöka normalisera. Men sen så skulle jag nog säga att det som är normalt, det här pratar många som är i min bransch om, alltså, vad är det att leva normalt idag? För att skulle man följa alla de råd och rekommendationer som vi har, då skulle man antagligen klassas som onormal på en arbetsplats. Skulle man äta så som de nordiska näringsrekommendationerna ser ut, då skulle man antagligen uppfattas som ganska så strikt och återhållsam och disciplinerad. Skulle man träna så som rekommendationerna ser ut, 150 minuter medelintensiv träning varje vecka året om, då skulle man anses vara sportig.
Och inte normal, utan sportigare än den normala.
Ja, man skulle vara den på jobbet som anses vara den sportiga. Ja. Om man skulle liksom ha ett formulär där man skulle liksom namnge sina kollegor och hur man ser på den personens livsstil. Och det är det som jag tror många har svårt att förhålla sig till. För att tränar man 6-7 dagar i veckan och då dessutom träna hårda pass, antingen att man har väldigt hög svettfaktor så att man flåsar mycket, man gillar den här högintensiva trenden där man ska liksom upp i 90% av maxpuls, och man dessutom har med sig liksom det som kollegorna säger då liksom är den nyttiga matlådan till lunchen, man gör måltidsschema för hela veckan och för familjen, planerar alla middagar att det ska bli liksom näringsrikt, lagom energi och så vidare. Jag tror att lägger man väldigt mycket tanke, kraft och tid på de här delarna, så är det nog antagligen så att man ändå inte får ut mer av en person som backar lite grann och går ner på 4, kanske 5 träningspass i veckan, inte känner att man måste planera hela veckans måltider för att man är rädd för att falla dit. Det är ofta så att ju mer man tänker och anstränger sig, desto mindre resultat och mindre energi har man kvar till det som är livet. Om man tänker sig att sitta och äta måltider i en matlåda eller att göra de svettigaste träningspassen inte är livet. Vissa liksom tycker att det är livet. Mycket handlar nog om hur mycket krut man lägger på en vecka. Och det jag tror, det är alltså att känna sig trygg i sin träning. Att vara övertygad om att den träningen som jag gör, den är tillräcklig. Och om man skulle särskilja på träning och motion, som jag vet att många vill bli mer tydlig med, att motion, det gör man så som Jessica Norrbom och Carl-Johan Sundberg som pratar om det här Stark hela livet. Eller skriver den boken. Att motion och rörelse är ett fenomen som påverkar hälsan i positiv riktning. Ju mer man rör på sig och ju mer man motionerar, desto bättre kommer man med stor sannolikhet att må. Medan när man börjar kategorisera allting man gör som träning, och man som jag i min styrketräning skriver upp alla vikter, hur många repetitioner man gör, när man springer intervaller så vet man vilken hastighet man ska springa i, vilket pulsspann man ska ligga i. När man börjar hålla på med sådana detaljer, då måste man också tänka att det här är träning. Det är inte alls säkert att det här kommer utveckla min hälsa. Är man otränad så gör det nog det flera år framöver. Men tränar man 6-7 pass i veckan eller 6-7 dagar i veckan och alltid är så noggrann, då ska man också vara bra på att se, får jag de resultaten som så här mycket träning på pappret borde ge? Min erfarenhet är att många som tränar 6-7 dagar i veckan och dessutom rör på sig, då pratar vi alltså uppemot 20 000 steg om dagen, de får inte de resultat som de borde kunna få. Ska man träna 6-7 dagar eller pass i veckan då, eller skulle jag göra det? Okej, jag perspektiv. Skulle jag göra det, då skulle jag dra ner på min vardagsmotion och min rörelse ganska så radikalt för att orka återhämta mig mellan träningspassen. Och rör man på sig 15 till 20 000 steg om dagen, då behöver man antagligen inte träna 6-7 dagar i veckan. Varken för att det som många har, hålla vikten. Man är rädd för att bli tjock. Eller man tränar så mycket för att man tänker och tror att man ska bli jättemycket mer vältränad. 6 pass i veckan gör mig dubbelt så mycket mer vältränad som 3 pass i veckan. Så funkar inte kroppen och så funkar inte våra hjärnor heller när vi pratar om återhämtning.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Det är ju svårt att vara människa idag, måste jag säga. Jag tror att det var mycket enklare förr i tiden och att det fanns mer konsensus kring vad som var normalt. Alltså vad som var det normala sättet att äta på, det normala sättet att träna på och så vidare. Nu så får vi ta del av så otroligt mycket information. Vi pumpas med information hela tiden. Och det kommer hela tiden nya spretiga råd för vad som är bra och vad som inte är bra. Och precis som du säger, samma dag så får du hem i brevlådan två böcker som liksom pekar åt totalt olika håll. Det är jättesvårt att förhålla sig till. Så alltså jag tror man kan ju inte, man måste ju tänka att man kan inte hoppa på alla tåg hela tiden. Utan man måste ju hitta någonting som funkar för en själv och sen försöka hålla sig till det. Det är klart att man kan lära sig nya saker och man ändrar sig genom åren och sådär. Men alla tåg som kommer kan man faktiskt inte hoppa på. Vi måste bli bättre på att sålla i informationen som vi matas med hela tiden. Bristvaran i samhället idag, det tycker jag är sunt förnuft. Det är ju något som helt och hållet har försvunnit. Jag tror att ofta att man bara försöker vända sig inåt och titta till sig själv. Vad tycker jag är sunt förnuft? Vad är sunt för mig? Vad funkar för mig? Hur kan jag leva? Vilket sätt kan jag leva på när det gäller kost, när det gäller träning? Och precis som du säger, när man tänker på det för mycket, då får man ju rakt motsatt effekt. För hjärnan, den sållar ju liksom inte. Om du går runt och tänker på mat hela tiden, räknar kalorier, 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 det är ju inte så att hjärnan fattar då att nu ska jag äta lite eller äta nyttigt. För hjärnan hör ju bara mat, 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 mat. Då är det det absolut enda man tänker på. Så det är svårt, men jag tror att man måste liksom hitta sin egen filosofi och känna sig trygg i det. Och inte vara så osäker att man hoppar på allting hela tiden. Det är svårt. Det är jättesvårt. Eller vad tycker
här
du?
Här hade du kunnat passa med ett litteraturcitat. Du som brukar dra dina...
Ja, vilket tänkte du på? Vilket
jag tänker August Strindberg är det väl?
Som säger...
Det är synd om människan.
Ja, ja det är det baske mig. Det är synd om oss. I dagens samhälle är det det. Jag tror att det var mycket enklare förr. Det är klart att det finns fördelar med att kunna ta del av de mängderna av information som vi kan göra idag. Men det finns också helt klart nackdelar. En ny forskning som jag har uppmärksammat den senaste tiden, det är ju den här tidigare sanningen om att man ska gå 10 000 steg om dagen. Den känner du ju till, Lovisa.
Mm. Det, sanning eller myt?
Ja, det, om det är tvista, det lärde, om man säger så. Men 10 000 steg om dagen, om man har ett stillasittande jobb, då får man ändå kämpa lite för att komma upp i 10 000 steg om dagen. Alltså det är ju ingenting du gör bara av att gå till bussen och sen gå till affären och så vara hemma resten av dagen.
Om inte jag anstränger mig, då hamnar jag på 3 000 steg en dag.
Exakt. Så ska man gå 10 000 steg om dagen, då får man ändå ligga i lite grann. Men nu har det ju kommit då en amerikansk studie som har uppmärksammats väldigt mycket, för det har skrivits mycket om det här de senaste dagarna. Man har nästan inte kunnat undgå att se det. Och där så framgår det då att det räcker att gå mycket mindre än 10 000 steg om dagen för att få de här positiva effekterna av den så kallade vardagsmotionen. Och det är en ganska stor studie. Man har tittat på 17 000 amerikanska kvinnor i 70-årsåldern, dokumenterat deras aktivitet och rörelse under 4 år och sen då analyserat risken för dödlighet, vilket är märkligt formulerat. Det måste ju vara för tidig död eller jag vet inte. Hur skulle du formulera
otippad,
det?
Otippad död kanske.
Ja, förkortad livslängd.
Risk att dö i förtid.
Ja, risk att dö i förtid är bättre. Det är mycket bättre. Och då tittade man ju då att de som gick 2500 steg om dagen, som är mindre än vad du går om du inte anstränger dig överhuvudtaget, jämfört med de som gick runt 4000 steg, det var en ganska stor skillnad faktiskt. Det var, de sistnämnda då som gick runt 4000 steg hade 50% i riskminskning för att dö i förtid. Och det är ganska mycket på de här 1500 stegen om dagen. Och sen så blev den här risken mindre och mindre upp till 7500 steg. Därefter så märktes det ingen skillnad. Så upp till 7500 steg så fanns det bevis inom citationstecken för minskad dödlighet i förtid, för alla ska vi ju dö, så minskad dödlighet är lite märkligt att säga, men därefter så kunde man inte se någon effekt. Och jag vet inte riktigt då, betyder det här att det är 7500 steg man ska gå, eller betyder det att oavsett hur många steg man går så tjänar man på att öka mängden, eller hur skulle du tolka det här resultatet?
Så som jag skulle tolka det som coach, ja, det är att ju mer desto bättre. Och små ökningar är bättre än inga alls.
Mm.
Om man loggar sina steg och så ser man att ja, men jag går ungefär 3000 steg om jag inte anstränger mig att söka vardagsmotion, då kommer en fördubbling till 6000 göra supermycket för den här antagligen då, liksom hjärt- och kärlhälsan och led, alltså ledbelastningen och så vidare, att vi använder lederna och rör på oss med belastning. Och om man går 3000 steg och sen har man då hört den här 10000 siffran och den är liksom inhamrad i huvudet, precis som att vi ska sova 8 timmar om dagen, det är liksom det är sånt alla människor vet att man ska göra.
Ja.
Att gå från 3000 och sen sätta upp som mål att nu ska jag nå 10 000 steg om dagen, det är en väldigt stor ökning. Och det pratade vi om för några veckor sedan i träningspodden, det här med ökning av träningsbelastning över tid. Att det i sig är en riskfaktor, dels för att inte orka men också att bli skadad eller att få ont. Så att gå från 3000 till 6000, vilket är en fördubbling, det kommer att göra stor skillnad. Men sen är det inte säkert, och det här som jag tror många missuppfattar, de här kvinnorna som var i den här studien, 70-åriga, alltså när kommer effekten?
Mm,
när tänker man att man ska casha in den här hälsoeffekten? För att ska man ha motivation till att röra på sig mer för att man ska leva längre, då ska man alltså ha motivation i kanske 60 år framåt. Ah, inte jättetroligt. Utan då kanske snarare är så att, ah, men hur känns en dag när jag har sökt mig till 6000 steg? Hur känns det i kroppen då? Känner jag mig piggare? Känner jag mig gladare? Men det man ser när man gör såna här aktivitetsstudier och faktiskt loggar fysisk aktivitet på vuxna, då ser man att sannolikheten för att en person ska röra på sig mer ökar ju mer tid den tillbringar utomhus. Och utomhus i sig vet vi är en friskfaktor.
Mm.
Alltså att ju mer tid människor tillbringar utomhus, desto bättre upplever de sig att må. Och det är liksom en sanning som även kan se för barn. Vill man få sitt barn att röra på sig mer, då ska man gå ut med det. För då kommer det automatiskt att röra på sig mer, jämfört med att söka rörelse hemma i sin trerumslägenhet och tro liksom att nu ska det här barnet röja omkring här inne och liksom aktivt söka rörelse. Det är väldigt ganska liten sannolikhet att man orkar röra på sig särskilt länge. Som hur många gånger kan man kliva upp och ner för soffan och klättra över stolar? Ja, men en ettåring, ett och ett halvtåring kanske kan det. Men en tolvåring kommer inte tycka det är jättekul att gå i cirklar runt i vardagsrummet. Men det som, om man skulle tänka sig att det här är också ändå en skala, precis som vi pratade om med inställningen till kost och så vidare, att man tänker sig att en person som inte rör på sig särskilt mycket alls, och då kanske vi pratar om under 3000 steg, det är liksom väldigt långt till vänster. Då har man en ganska så stor risk antagligen att ha låg kondition, man har antagligen smärta i vardagen, man har antagligen ganska så lågt immunförsvar, man kanske också sover lite knarrigt. Och sen så lägger man i andra änden då, dit man rör sig ju mer man rör på sig så förskjuts det här till andra änden. Och då vet vi att i andra änden så har man bättre immunförsvar. Man har en bättre kondition, att man orkar vara igång fler timmar under dagen. Att man orkar sitta länge, man orkar stå länge, man orkar utföra sina arbetsuppgifter. Man kommer hem klockan 17 och faktiskt orkar vara en kanske aktiv, medveten förälder eller partner. Att man liksom ändå har någon form av kvällskvalitet i det som är utanför ens arbetsliv.
Mm.
Om man dessutom då tillför träningspass utöver det här, vi pratar om de här 150 minuterna i veckan som är våra officiella rekommendationer om motion, då ser vi att det finns väldigt många friskfaktorer i andra ämnen. Men det är liksom bara upp till en viss gräns där vi ser att de här friskfaktorerna, de här hälsomarkörerna förbättras. Och det är precis det den här studien säger då, att ja, men efter 7,500 steg per dag i genomsnitt, ja, men det liksom händer inte så mycket mer. Där ligger det någon form av gräns i den här studien. Men det vi behöver titta på också då, det är då muskelmassa och muskelmassans skyddande effekt. Dels för stress, för fallskador, att muskelmassa är bra för vår förbränning, att vi... Ju mer muskelmassa du har, desto mer förbränner du även i vila. Vi behöver titta på fettmassans skyddande effekt. Det har man till exempel tittat på de kvinnor i samma målgrupp. Mm. Där man ser till exempel att det är bättre att vara lätt överviktig som äldre kvinna än att vara underviktig.
Mm.
Alltså fettet skyddar dels om du skulle bli sjuk, så har du fettmassa som marginal för sjukdomen. Alltså att är du underviktig och blir sjuk, då kan det gå ganska så snabbt att man inte har någon motståndskraft.
Just det.
Men också så här för fallskador, som vi vet är en ganska så hög risk att när man tittar på, man blir sjuk och sen så råkar man falla i den här sjukdomen, och då bryter man ett lårben eller man bryter höften, och då får man de här liksom följdsjukdomarna som kommer av det. Så vi vet att fettmassa faktiskt är bra att ha när man är liksom äldre kvinna. Och min kompis Caroline, doktor Mellberg, hon säger det att som läkare, hon är läkare, hon har doktorerat i hormoner. Hon säger att som läkare så är man mer bekymrad om en patient går ner i vikt än om en patient går upp i vikt. Alltså det är en kraftigare varningssignal för viktnedgång än för viktuppgång.
Ja.
För att, och det är också intressant om man tittar det liksom ur det medicinska, som för äldre kvinnor då ofta blir relevant. Så att styrketräning vet man idag än mer än vad man gjorde för 15 år sedan för seniorer verkligen kan förlänga livet och framförallt höja livskvaliteten. För det är livskvaliteten som forskningen ofta är intresserad av, för då kommer ju samhällsperspektivet in. Hur mycket kostar en åldrande befolkning samhället? Förväntas man jobba fler år trots att man blir äldre? Att man måste ha en så pass livskvalitet? Ska man leva 25 år efter att man har passerat 65? Är det så att vi har, det såg jag lite snabbt i den här Stark hela livet, har jordens första 200-åring redan fötts? Alltså, ska man leva så pass länge, hur många år kommer man kunna ha kvalitet? Ska man leva i 110 år om man är född, om man föddes för 10 år sedan till exempel?
Mm.
Hur många år av dem kommer ha hög kvalitet? Och det är det som jag tror är relevant för någon som lyssnar på träningspodden idag, om man då kanske mer är relevant för målgruppen när det hälsosamma blir ohälsosamt. Vad har jag för livskvalitet idag? Men min inställning är att allt det jag gör, det är för att jag ska leva väldigt länge. Men vad har jag för kvalitet idag?
Mm.
Hur ser min vardag ut idag? Det spelar ju också roll om man nu tänker sig att man ska leva länge, ha tillräckligt mycket muskler, lagom med fettmassa, vara glad, positiv, aktiv, må bra, känna mig utvilad på morgonen, känna mig glad när jag går och lägger mig på kvällen, nöjd med mig själv och så vidare. Så pratar vi livslånga perspektiv, då är det ju fler komponenter som kommer in än att jag ska gå 7500 steg om dagen resten av mitt liv.
Verkligen. Och för att ge ett annat perspektiv så kan det ju också vara ganska skönt att veta att de där 10 000 stegen som man får kämpa ganska hårt för, det är inte nödvändigt för att jag ska få den där hälsoeffekten. Det kan ju ta bort lite press om man vänder lite grann på det. Men jag måste också tipsa om en grej. Du vet, vi pratade i förra avsnittet om 2020, hur vi ser på det året och sådär. Och jag berättade ju att jag skulle börja med positiv affirmation. Och det funkar. Nu, det kan ju vara att jag inbillar mig det här. Men jag tycker baske mig att det funkar. Jag har börjat med, jag har som en rutin nu. Det är att när jag går och lägger mig så ligger jag och tänker lite olika mantran i mitt huvud som vi pratade om. Så här, snälla saker om mig själv, bra saker om mig själv, upplyftande saker om mig själv. Ligger jag och tänker och tänker och tänker ungefär samma saker varje kväll. Jag vill inte gå in exakt på vad det är, man får hitta sina egna positiva affirmationer helt enkelt. Men jag tycker baske mig att jag märker skillnad. Jag tycker det, och även min sambo sa till mig så här, gud vad du är på gott humör nu för tiden. Så här gott humör har du inte varit på flera år. Jag vet inte hur jag ska tolka det.
Det är massagepistolen.
Ja, det kan det vara faktiskt. Det kan det vara faktiskt. Men det var i alla fall roligt att höra. Plus att jag bara, alltså jag brukade tidigare alltid ha, om jag körde bil i stan till exempel, så har jag alltid haft otur med att hitta parkeringsplatser. Jag har aldrig funnits några parkeringsplatser. Jag får köra runt ibland i 45 minuter. Nu kan det här bara vara en slump. Men nu har jag liksom sagt till mig själv här i några veckor, varje kväll, jag är en sån som har tur. Jag är en person som har tur. Jag har tur i livet. Tror du inte på fan att det alltid nu uppenbarar sig en jäkla parkeringsplats för mig? Alltså alltid ut. Precis utanför dit jag ska. När jag kommer körande är det alltid någon bil som precis kör iväg. Jag smiter in, parkerar precis utanför dörren där jag ska gå in. Och det här händer hela tiden. Och det är så sjukt. Alltså, nu förstår jag att det här låter som hokus pokus. Men jag tror att vi kan påverka våra tankar och... Alltså jag tror att vi kan påverka våra hjärnor mer än vi tror. Med att bara tänka bra saker. Jag tycker det funkar skitbra.
Jag blev jätteinspirerad av dig förra avsnittet när du berättade om det. Så ja. Jag har faktiskt gjort samma sak.
Bra, Lovisa! Fy fan vad kul. Vad känner du då? Känner du också att det funkar lite?
Ja, men jag tycker, jag gillar det visuella. Ja. Så jag har tagit fram en jättefin bok som är så här, det är ju inte fake läder, men det ser ändå ut, det är liksom verkligen så här klädd bok, och sen är det sydd bokrygg.
Ja.
Alltså att det är liksom en så här fina vita stygn. Och jag hade inte använt den. Jag hade nästan så att jag så här, har sparat den för att den är så fin, så det hade aldrig skrivit i den. Och den här boken fick jag i födelsedagspresent av Hans 2008.
Oj, det var länge sedan.
Den har fått följa med. Ja. Men den boken tänkte jag så här, nu ska den få vara med. Så jag har först då jobbat med det visuella. Så jag har valt, jag har liksom tagit tre, nej vad blir det? Ja, man kan säga att det är tre teman. Det ena, det är mitt jobb. Och sen har jag skrivit affirmationer där.
Mm.
Och det är inte helt lätt det här med affirmationer. För du är så bra, just det här med att det ska vara... Jag är och jag har, jämfört med att säga jag ska vara en sån som, jag ska bli, utan att faktiskt prata om det som att det är nutid.
Exakt.
Så jag har skrivit för jobb, för mitt föräldraskap, och då det är lite samma tema som att vara partner, om man tänker sig att det är liksom relationer, och sen för min träning. Och totalt sett så är det 7 affirmationer som jag har skrivit med min finaste handstil. Och de 7, det är det som jag jobbar med nu. Och säger till mig själv, har som påminnelse. Och det som är kul, eller kul, men lite roligt med affirmationer och målbilder. Om man tänker sig att man lyckas prata och formulera sin målbild som att det är nutid,
ja.
Det är att man kan börja om när som helst. Så har man haft en dag när att det inte riktigt blev så som affirmationer. Men då har man en ny chans dagen efter. Och man får en ny chans igen. Och man får en ny chans igen. Jämfört med de här nyårslöftena som vi pratar om. Att har man väl misslyckats med ett nyårslöfte. Alltså det är inte jättekul att börja om med det. För att man Exakt. Har misslyckats. Men det här är liksom alltid en ny dag att starta. Och så det är lite spännande. Och det är 100% tack vare det, Jessica. Så jag har 7 affirmationer som är formulerade som i jag är, jag har och sen också jag uppskattar, jag njuter. Lite sådana affirmationer jobbar jag med. Och då kommer det lite automatiskt faktiskt.
Ja, men jag tycker
jag
också
njuter mer.
Ja, jag vet. Jag känner mig också mycket gladare. Alltså jag ligger och säger till mig själv varje kväll så här: jag är lycklig. Jag är lycklig. Jag mår bra. Jag har ett fantastiskt liv. Och vet du vad? Jag känner mig mycket nöjdare och gladare och lyckligare. För att jag har tidigare jobbat mycket med motsatsen. Varför är jag så olycklig? Varför blir jag aldrig lycklig? Vad ska jag göra för att bli lycklig? Jag har ju allt. Varför är jag inte lycklig? Förstår du? Och det är klart att man går runt och känner sig olycklig då. Det behöver inte vara svårare än så. Man lurar ju sig själv lite grann, men skit i det. För det är ett bra sätt att lura sig själv på. Plus att jag tror att de här affirmationerna har fått mig att tolka situationer annorlunda. Du vet, jag som kan vara lite folkskygg och är högkänslig och tror att folk aldrig tycker om mig, att alla tycker illa om mig och liksom alltid tolka situationer utifrån det. Nu har jag börjat vända på det där och säger till mig själv så här: jag är en person som folk tycker om. Folk gillar mig. Jag är en sån som folk gillar. Folk blir glada av att se mig och jag gillar andra människor. Förstår du? Och när jag ligger och säger det till mig själv, då tycker jag plötsligt att världen och människorna i världen är mer positivt inställda till mig. Det här är ju något som jag själv bygger upp i mitt huvud. För förmodligen så är inte situationerna annorlunda. Men jag tolkar dem på ett annat sätt för att jag intalar mig själv varje dag. Och det här räcker ju inte med att göra en gång. Det här måste man banka in i huvudet. Varje dag, varje dag, varje dag. För att man inte ska, när tankarna bara flyter runt i huvudet utan att man anstränger sig, utan att man sitter och tänker så här: nu ska jag tänka mina positiva affirmationer. De tankarna blir ju mer och mer positiva för varje dag, har jag märkt. De tankarna som kommer naturligt har ändrat lite grann mönster redan. Så var ska det här ta vägen?
Ja, exakt. Det kommer erövra världen.
Ja, men det känns så. Ja, jag känner mig jätteglad.
Du håller ju på med ett hemligt jobbprojekt och jag är supernyfiken.
Ja.
Men jag kommer inte tvinga ur dig någonting, för du har säkert en affirmation som säger jag är bra på att hålla hemligheter.
Ja, nej, det har jag inte. Kanske borde ha.
Upplever du nu när du gör det här jobbprojektet att du tycker att det är roligare att jobba, eller att du är lite bättre på ditt jobb jämfört med tidigare när du inte har varit så medveten om dina tankar och känslor?
Ja, alltså en del av mina tankar och känslor, det är ju att jag försöker intala mig själv att jag är pigg och har energi och tycker att det är roligt att jobba. Alltså det är inte det att jag tyckte att mitt jobb var tråkigt, men jag har ju ganska ofta hamnat i perioder när jag har varit väldigt trött. Och framförallt hjärntrött, alltså väldigt trött i hjärnan. Och intryck tar mycket på mig och sådär. Men jag tycker nog ändå nu när jag intalar mig själv att det inte är så, att det känns bättre. Men sen är det här projektet jättekul. Det är väldigt olikt den sortens tv som jag har gjort tidigare. Så att det känns otroligt inspirerande faktiskt att få göra något helt nytt på sitt jobb när man har haft samma jobb i, ja, vad blir det nu, sen slutet av 2001, januari 2002 någon gång. Ja, det börjar bli en 18 år, va, som har gått, och att man då får göra något som känns som det här är en helt ny, inte helt ny är det ju inte, men det är en ganska ny genre för mig ändå. Så att jag känner mig superinspirerad bara av det. Och jag hoppas jag snart får berätta vad det handlar om, för att jag är väldigt sugen på att berätta om det. Och jag tror att Träningspoddens lyssnare skulle tycka att det var ganska kul att höra om också.
Det känns som ett Träningspodden-program.
Ja, precis. Det var det jag tänkte säga. Det snuddar ju ganska mycket vid ämnen som vi ofta pratar om här i Träningspodden.
Så spännande. Mm. Oh, jag är lite pirrig.
Ja, det ska bli så himla kul. Jag är uppfylld nu för att jag har varit iväg precis och spelat in nu i 2 dagar innan vi spelar in den här podden och haft så himla kul och upplevt så mycket och också med mina positiva affirmationer. Jag har blivit så mycket bättre av att njuta av det som jag upplever och vara i nuet och känna så här, det här är en fantastisk upplevelse. Och det har jag varit dålig på innan. Innan har jag varit mer så här att jag kan titta tillbaka på det och tänka, gud vad det där var fantastiskt. Men när jag var mitt uppe i det så har jag inte ens haft tid att reflektera över det. Utan haft tankarna någon annanstans och vad händer härnäst och ja, det här är ett jobb och sådär. Men nu har jag varit på jobbet och känt så här, nu ska jag njuta av varenda del av det här. Och tyckt att det har varit så skitkul. Och jag känner mig så uppfylld av det nu. Och jag är också inne i en sån här period som jag ofta kommer in i, vilket min sambo tycker är lite jobbigt. Det är när jag får för mig att jag ska byta liv. För nu har jag varit då och besökt en person som det kommer bli ett tv-program. Och bara känner så här, jag vill ha den här personens liv. Är det för sent? Eller finns det en chans? Kan jag också få det här livet? Men så satt jag och googlade igår kväll på att jag skulle köpa vissa saker som det här livet då behöver, utan att avslöja någonting. Och Patrik bara satt och skakade på huvudet. Han bara, men snälla, häromdagen så ville du ha mindre måste så att du kunde resa mer och vara fri som fågeln, och nu ska du binda upp dig med massa sådana här saker. Jag bara, ja. Det är dagens idé. Men visst är det härligt att bli uppfylld av saker? Tycker inte du det också?
Jo, men tillbaka. Jag har en följdfråga.
Fråga på.
Tittar du på dina tv-produktioner när de sen streamas eller visas på tv? Lyssnar du på träningspodden i efterhand?
Nej. Alltså, när jag började som programledare, då tittade jag på varenda sändning. Ofta tittade jag på varenda sändning med min närmsta chef. Så att vi gick igenom varje liten detalj. Och det här kan du göra bättre, det här kan du göra annorlunda, det här gör du jättebra. Titta på vad du gör här och titta på hur du säger det här och sådär. Så att jag var väldigt noga med det från början. Nu vill jag helst inte se mig själv. Jag tycker jag har inget intresse av att titta på mig själv längre. Det är ibland som jag kan sitta och titta på till exempel Vem kan slå Anja och Foppa, för att ungarna tycker att det är jättekul att kolla på. Och det är ofta så lång tid från inspelningen tills det sen, så att jag kommer inte ens ihåg hur det gick. Och då blir det ju lite spännande för mig också. Men nej, jag lyssnar inte heller på träningspodden efteråt. Jag gillar inte att lyssna och se på mig själv. Gör du det?
Nej, jag gör inte heller det. Jag tittar inte på gamla grejer och jag lyssnar inte på mina poddar, varken på träningspodden eller pro bono. Baxter framför allt, min lilla kille, han tycker det är kul att googla. Han har liksom börjat googla saker och sen har han så himla mycket knepiga frågor som inte jag kan svaret på. Och det kan vara allt från hur många röda kort en viss fotbollsspelare har fått genom hela sin karriär till... alltså det är, du förstår, liksom väldigt många grejer som jag inte tycker är så här att det ska krävas som en allmän bildning av en vuxen förälder. Men så han har börjat googla saker och då kan han, Google gillar ju när det är samma wifi och liksom puffar upp saker som den tror och tänker så här att ja, men det här är nog relevant. Så att han googlar på sig själv, han kommer till, och jag är väldigt glad över att det finns. Jag har liksom varit väldigt noggrann med vad jag har skrivit om barnen liksom under deras uppväxt när jag bloggade mycket. Nu bloggar jag ju ingenting längre, men liksom vad jag har skrivit om dem, vad det är för typ av bilder som jag har lagt upp och sådär. Och han är väldigt nöjd med det som man hittar om sig själv. Mm. Och väldigt mycket just här recensioner om Sune-filmerna. Och om det är någon som alltid får väldigt mycket beröm så är det ju Baxter eller liksom karaktären Håkan för i Sune-filmerna. Liksom att, hur bra insats Baxter gör. Så han liksom tycker om det. Men ibland kommer det upp grejer som jag har gjort. Och då kan jag höra min egen röst inifrån hans rum. Om det är någon YouTube-grej eller om det är från TV4 Play, någon nyhetsmorgon eller gamla gladiatorerna, alltså du vet, allt sånt där.
Mm.
Och då kan jag säga, men gud, vad tittar du på? Alltså, men titta mamma, titta vad ung du är, eller titta mamma vilka muskler du har. Så han är liksom, han tycker om att kolla på mig, men jag är inte, alltså jag gör inte det. Men jag tror att jag som du är ganska så självkritisk, och man kan inte påverka det man har gjort.
Exakt.
Vilket mer så där att jag vet vad jag behöver bli bättre på och tar ofta till mig mycket av den så här kritik eller feedback som jag får av andra. Jag behöver inte kritisera eller feedbacka mig själv utöver det.
Nej.
Så att jag är ganska så restriktiv med att titta på gamla saker, för att gjort är gjort och jag kan bara göra annorlunda framåt.
Ja, men jag håller verkligen med. Jag blir bara irriterad när jag tittar på gamla saker. Jag tycker det är lite pinigt nästan. Det är därför det skulle aldrig falla mig in och börja lyssna på träningspodden från början till exempel. Alltså jag skulle bli så generad över mig själv, och då, det har ju ändå bara gått några år. Men nej, usch. Fy.
Vi fick ju höra en liten rapport från ett gammalt avsnitt av Träningspodden som en lyssnare hade börjat om med. Jag tror det var samma tjej, hon som skrev att hon hade börjat lyssna om.
Ja.
Där jag hade siat, jag hade förutspått att Jessica, någon gång kommer du att tycka om styrketräning. Det är nog flera år framåt i tiden, men tro mig, du kommer känna att du behöver det och att du vill det. Och nu är vi där 2020 och du faktiskt frivilligt styrketränar, inte bara kroppsvikt utan till och med skivstång, och gör jättekomplexa och komplicerade övningar. Så att någonting rätt hade vi där för 4-5 år sedan.
Ja, och jag är säker på att jag då sa, nej, det kommer aldrig att hända. Men det är det där som jag tycker är charmigt med livet. För att man kan ha en övertygelse och sen så kan det bara bli precis tvärtom bara några år senare. Jag tycker det är superhärligt att man får lov att ändra sig och man får lov att bli någon ny hela tiden.
Är det dags att wrap things up?
Ja, det är väl det. Fast det var ju så himla kul att sitta här och babbla med dig, Lovisa. Så att, det känns ju lite tråkigt. Men vi kommer tillbaka nästa vecka. Vi får tänka så.
Ja. Och vi tar med oss era lyssnarfrågor, så fortsätt skicka. Idag blev det en väldigt bra röd tråd som handlar just om det här med återhämtning, hur mycket man tränar och hur mycket man rör på sig. Summa summarum på ett kort svar på den lyssnarfrågan, det är alltså: återhämtar man sig bra mellan passen? Upplever man att man har hög livskvalitet? Och man får ut de resultaten av träningen som man vill ha, beroende på syfte och mål och fokus. Då äter man antagligen tillräckligt mycket. Men är det så att man upplever sig själv sliten, att man inte utvecklas av träningen, då behöver man antagligen äta mer eller oftare för att kunna röra på sig så mycket och dessutom träna så mycket.
Gud vad sjukt, svarade vi ens på frågan?
Nej, men det var... Nej,
eller hamnade vi på något annat? Kom jag på
nej, men det är just det här, vikten av återhämtning och vad är målet och syftet och fokuset. Upplever man sig själv som sliten, då äter man antagligen inte tillräckligt mycket. Är man viktstabil, då äter man antagligen tillräckligt mycket. Men bara för att man är viktstabil så innebär ju det inte att man har höga energinivåer i kroppen och i hjärnan. Så man kanske måste äta mer.
Bra, då fick vi ett svar till slut på frågan som vecklar ut sig till något annat. Det blir ju så ibland här i Sveriges största podd om träning och hälsa. Men uppenbarligen så gillar ni oss ändå.
Jag är så dåliga på att hålla röda tråden.
Ja, jag vet. Sånt är livet. Hörrni, jag har nu en riktigt skön januarihelg, och så hörs vi igen om en vecka. På fredag är vi tillbaka.
Ja, och böckerna som jag har pratat om nu, den ena heter När det hälsosamma blir ohälsosamt och är skriven av Evelina Linder och Erika Nyman Karlsson. Om man känner att man är relevant för just den boken, man är i den målgruppen. Och den andra boken som jag pratat om, den heter Stark hela livet, och den är skriven av Jessica Norrbom och Carl Johan Sundberg. Jag tror att det är en annan målgrupp för den boken än för den först nämnda.
Puss på er! Hej då!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.